Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Då kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet.
Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel.
Ja, men välkomna tillbaka då ska ni vara, kära lyssnare, av Den svenska modellen. En podd om medier och journalistik där värdparet består av två chefredaktörer, Jonas Nordling på Dagens Arena och undertecknad som heter Jörgen Mittfeldt och är chefredaktör för Kvartal. Den svenska modellen har en skara trogna och väldigt engagerade lyssnare skulle jag säga. Vi har de senaste avsnitten efterlyst inspel från er, som ni kanske minns, om ämnen som vi skulle kunna ta upp. Och i det här avsnittet så går det faktiskt en rät linje mellan ett mail från en lyssnare och den fråga som jag tänkte ta upp. Men jag ska ju säga hej Jonas.
Hej Jörgen!
På samma tema då, om interaktivitet, kommer du ihåg när du tog upp ämnet e-plikt i den här podden?
Det kommer jag ihåg, kommer aldrig glömma. Minnesvärt.
Jo, men det var ju minnesvärt. För jag hade ju aldrig ens hört talas om dem, jag ska vara ärlig. Faktiskt inte. Och det dröjde inte så lång tid efter att vi hade släppt den här podden förrän jag blev kontaktad, och jag har förstått att du också blev det, av ett företag som då arbetar mest med att serva myndigheter och sådär med det här. Men de ville då börja nischa sig mot medier och ville helt enkelt ha oss som testcase. Vilket gjorde att vi fick mycket förmånliga, för att säga, villkor då. Och nu i dagarna så har vi levererat vår feed till Kungliga biblioteket. Så nu uppfyller vi faktiskt kraven som ställs. Det är ju ändå ganska kul att en podd kan leda till en sån sak.
Mm. Ja, det är kul. Och framförallt är det kul för framtida forskare som kommer hitta våra grejer. Så.
Det var liksom det som var poängen med det hela, ja. Jag ska ju föreställa någon slags programledare idag, vilket innebär att det är du som får börja och prata om ett ämne. Vad har du valt för tema?
Jag tänkte snacka om en, ja, egentligen är det ju inget unikt ämne, det är någonting som vi brukar kretsa kring rätt mycket som utgivare och journalister, men det handlar om det här att göra sig lite för beroende av staten i förhållande till vad som egentligen är sunt. Jag tänkte faktiskt göra det utifrån, jag skrev en text här om dagen på samma tema, så jag tänkte faktiskt lite utgå från det. Och den texten tog egentligen avstamp i någonting som egentligen då hör hemma kanske lite utanför mediesfären, men jag tänker ändå ta det lilla, ta med friheten och helikopterperspektiva med in på själva kärnfrågan här. Och det började med, jag intervjuade nämligen för några veckor sedan Röda Korsets generalsekreterare Martin Ernlöv. Han är samordnare för projektet Nysta. Kände du till det?
Nej.
Nej, och det var lite poängen med den där intervjun också. Det är ett rätt ambitiöst projekt som det så kallade civilsamhället har dragit igång för att, som de säger, skapa ett bättre Sverige och ett nytt samhällskontrakt. Och det snackade vi om en timme i Dagens Arenas intervju på dag. Men poängen där är att det man kokar ner det där, så är det väldigt tydligt att civilsamhället i Sverige, organisationerna som ryms där i, de ställer väldigt mycket hopp till att staten på ett annat sätt ska krädda deras verksamhet och stötta deras fortsatta existens mer eller mindre. Och det där är någonting som, alltså, det där är värt att prata om för, och verkligen problematisera kring, när aktörer som civilsamhället lutar sig lite väl mycket mot en aktör som de egentligen ska vara ett alternativ till, inte beroende av. Det är en väsentlig skillnad. Och jag ser också lite samma mönster i det som nu håller på att hända kring relationerna mellan de stora techbolagen och mediebranschen runt om i världen. Och vi fick ju väldigt tydligt nu händelsen i Australien som spelades upp inför alla medieintresserades ögon här om veckan när Google och Facebook gick i clinch med den australiensiska staten om liksom, hur man skulle tvinga dem till förhandlingsbordet med den australiska mediebranschen. Det där har du säkert också hängt med i. Det kan ju tyckas i grunden bra om man får hjälp av staten och tvinga de här stora jättarna till förhandlingsbordet, men jag är inte så säker på att det är det i långa loppet när det handlar om mediebranschen, för även här så hamnar man ju liksom på samma sida som de politiker man egentligen är satt att granska. Man behöver deras hjälp för att överhuvudtaget nå fram till de här techjättarna. Så att även där är det en allians som, ja, den är inte sund, vi kan inte tycka det. Men jag tänkte inte att vi skulle snacka så mycket om relationerna när det gäller gentemot techjättarna och den fighten. Det är nästan ett ämne i sig. Vi kan väl bara konstatera att jag tror det är bra nu när det här bullas upp i Sverige också, för vi kommer ju till det här nu när EU-direktiven kring de här möjligheterna ska implementeras i Sverige. Så tror jag det är bra att vi ändå har i bakhuvudet att det är inte bara positivt att stå där hand i hand med staten för att attackera de här jättarna, även om det kan kännas nödvändigt, för annars klarar man inte av det. Men det gör att det uppstår en osund kamratskapsanda, kan jag tycka. Och det här, nu ska jag dra ner här till något som jag verkligen vill prata om i den här podden då. Det blir väldigt, väldigt tydligt hur osunt det är att luta sig mot staten som medieaktör. Det blir när man tittar lite på vad som håller på att hända nu kring mediestödet. Det som förr hette pressstödet, som är runda slängar än 800 miljoner som pytsas ut i olika former till olika aktörer. Och det som har hänt här nu, det är ju att i den senaste rundan så delades det ut en rad pengar till aktörer som tidigare inte har kunnat söka de här. Och då har ju därför att i första hand har ju stödet tidigare varit väldigt tydligt kopplat till en prenumererad eller tryckt produkt med olika former av fysiska exemplar eller en liksom betald publik. Men nu öppnades det ju upp för att egentligen också den typen av räckviddsmedier eller fria medier som, ja, som, den, som du och jag ansvarar för skulle kunna få den här typen av stöd. Och det delades ju också ut en rad miljoner till aktörer som tidigare inte hade fått de här. Och däribland fanns ju fler aktörer som, ja, man kan väl beskriva dem att de befinner sig på den alternativa delen utav mediekartan, så kan man väl lugnt säga. Och det väckte väl viss, ja.
Vi pratar typ liksom högerextrema till exempel tidningar då, eller?
Ja, alltså, högerextrema, jag ska inte, men jag kan konstatera att det är liksom de i alla fall befinner sig i en väldigt politiserad miljö. Några skulle kalla dem extrema. De finns nog, kanske om man skulle dra upp en höger-vänsterskala, så befinner de sig säkert på någon sorts högerskala. Men det intressanta i sig, det är väl att de alltså, många av de här nu som nya aktörer som får de här stöden som klassificeras liksom som medier som normalt kanske inte har kommit på tal när man har pratat om vilka typer av produktioner man vill stödja via de här pressstöden eller mediestöden. Och så här, det här nya systemet är ju upplagt så att det enda nya då som man kanske urskiljer på vilka som ska ha rätt att söka stöd eller inte, det är ju att man ska ha en ansvarig utgivare och man ska ha var ansluten till det medietiska systemet. Det är ju de så kraven mer eller mindre som finns. Och det är väldigt många som passar in på det. Det är ju baksidan då möjligtvis för den som tror på stödsystem och samtidigt vill urskilja sig till vem som helst kan få det. Att det blir ju väldigt grova av- och påknappar för vem som skulle kunna vara berättigad eller inte. Och det är väl, det är så det måste bli. För allting annat blir ju att man går in ännu mer och liksom kvalificera vad som är journalistik eller inte. Och i ett fritt samhälle så ska ju också definitionen på journalistik vara väldigt flytande. Det som ska vara skyddat i grundlagen ska vara väldigt brett, så att det ryms väldigt mycket där. Jag tycker det är tillräckligt problematiskt bara att man ska vara ansluten till det medietiska systemet, för att det är ju det är ju ett system som i sig inte staten ska ha några åsikter om, knappt att det existerar, för det ska ju liksom parallell existera med lagar och förordningar.
Men vilka villkor ska man ställa då, om några överhuvudtaget?
Nej, jag ska komma tillbaka till det, Jörgen, för att det är liksom, jag tycker nog att nu det som hänt nu då, det är ju att det har cirkulerat ett förslag som inte heller är särskilt officiellt, men jag har hört det från flera håll och jag medverkade förut också i Sveriges tidskrifters podd, tidskriftspodden här om veckan, där även Thomas Mattsson var med. Han läste faktiskt upp det här förslaget som han då hade fått från Myndigheten för press, radio och tv, där mediestödsnämnden huserar. Och det här förslaget i sig då, det innebär att man vill förtydliga, alltså man vill ska ha nya regler om vilka som ska kunna få stödet i fortsättningen. Och att nu ska endast den som präglas utav citat ansvarstagande nyhetsförmedling ska kunna erhålla statligt stöd. Och så definierar man vad det här innebär med ansvarstagande nyhetsförmedling. Mm. Alltså att med det avses bland annat, nu citerar jag, att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstå från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap. Alltså, det kan ju låta så här självklart, är det någon som gör det där ska de inte ha något stöd. Det kan ju tyckas logiskt. Men,
det beror på om de gör det konsekvent eller någon enstaka gång för det första. Mm. Men det viktiga här är väl vem som ska avgöra det där.
Exakt, det är ju här det börjar luta riktigt kraftigt åt fel håll. För att nu har ju liksom staten tagit ett steg till i sina positioneringar och bestämma vilka som är liksom journalister och inte journalister, eller vilka som bedriver liksom det som får kallas journalistik på det sätt som man har aktat sig för förut. Nu kommer ju troligtvis mediebranschen då protestera mot det här och säga att det här är inte bra. Men staten sitter ju ändå där med då problemet att nu har aktörer som, ja, men flera av de här aktörerna som nu har fått mediestöd, de bidrar i allra högsta grad till att höja tonläget och kanske skapa en hetsk debatt i frågor som jag tror att många politiker inte vill bidra till. Och då får vi upp det här dilemmat väldigt, väldigt tydligt, att man kommer lägga sig i vilken typ av journalistik som ska ha det här stödet. Om den här skrivningen skulle gå igenom som jag läste upp den, då kommer det innebära självcensur på redaktionerna. Det är bara så. Det är alltså, för så fungerar systemet. Finns det då någon liksom risk att man skulle kunna få träff på den här paragrafen bara för att man kanske tar ut svängarna inom publiceringen, då kommer man undvika det. Det är dåligt i sig. Men det är väl mer troligt, det här tog jag inte upp i krönikan, men jag tror om jag ska spekulera ett varv till, det som är mer troligt kommer ske, det är väl att man från mediebranschen nu kommer reagera på den här skrivningen som då har nått mediebranschen mer eller mindre informellt att reagera på. Så kommer väl de stora aktörerna nu kanske, ja, men som TU och Sveriges tidskrifter, kommer väl säga nej, men så här långt kan ni inte liksom lägga i er. Och så kommer det bli någon halvmesyr som ändå kommer innebära att staten flyttar fram positionerna i definitionen av vem som ska få kalla sig liksom kvalitetsjournalistik. Och jag kan tycka att redan det är en för stor förlust. Det är kanske bättre att börja diskutera nu, att ska vi verkligen hålla på med det här? Är det värt det? Visst, det är 900 miljoner som pytsat ut på branschen och många har gjort sig beroende av de här pengarna. Men egentligen, och det är det som egentligen är den springande gemensamma nämnaren här med liksom hela civilsamhällets som oförmåga att hitta nya liksom framtidsutsikter utan att luta sig mot staten, att inte mediebranschen kan attackera Google och Facebook utan att luta sig mot staten. Vi har hamnat i sådana lägen där vi kanske måste slå i handbromsen och verkligen ta en chans och internt diskutera. Är inte dags att kliva ur det här systemet nu? Och då pratar jag om mediestödsystemet. För att om staten flyttar fram positioner på det här sättet, alltså det är en riktig pyrrhusseger, skulle jag säga, för fria medier.
Men vem, återigen, vem är det som ska avgöra enligt det här förslaget? Är det myndigheten då eller mediestödsnämnden? Eller?
Det blir ju mediestödsnämnden då som fäller, de gör ju den definitionen, och där sitter ju då aktörer som visserligen då har integritet och kommer från olika delar av samhället, men likväl är en nämnd som är tillsatt på ett politiskt uppdrag.
Jag får så här Viktor Orbán-vibbar av det där faktiskt, ärligt talat. Eller någon slags omvända Orbán-vibbar. Att man ska försöka definiera bort de som stör mest och som man tycker mest illa om med den här typen av formuleringar. Och kanske liksom tukta de andra lite.
Ja, så kan man. Men man får ju glömma bort, det handlar inte om att förbjuda dem. Det handlar ju bara om att se till att de inte får några pengar.
Jo, det är, men det är inte alltså, så bara.
Det är inte så bara om man är gjort sig beroende av dem.
Ja, men eftersom de andra får pengar så blir det ju som att liksom starta en boxningsmatch med handen på ryggen.
Så är det. Så är det.
Det är ju konkurrens.
Ja, alternativt att de som så väljer att stå utanför det här har lite friare tyglar då.
Mm. Ja, men pengarna ska ju in. Alltså en reflektion som jag direkt gör när du hela tiden återkommer till att man inte ska vara beroende av staten. Mm. Alltså i ett högskattesamhälle som Sverige väl ändå är, alltså jämfört med många andra länder, då har man ju redan liksom tagit in rätt mycket pengar från varje medborgare, så att den slatt som eventuellt kan vara över för att stödja olika civilsamhällesorganisationer kanske inte är lika stor som exempelvis i USA då. Så att av det ena följer det andra på något sätt. Ett samhälle med ganska hög skattekvot, då blir det liksom, då blir man ju mer beroende av staten i alla avseenden, och på gott och ont liksom.
Alltså ja, men det där nu, utan att hänfalla till att vi ska ha en skattediskussion i sig, så tror jag ändå det haltar ju lite så tillvida att du pratar om skatteuttag av individer.
Ja, inte bara.
Men alltså utifrån, det är klart att man kan ha förväntning på att samhället ska leverera då utifrån det perspektivet. Men alltså, jag tänker
mediebranschen. Jag menar bara att varifrån ska då pengarna komma om de inte ska komma från staten? Vad tänker du dig liksom, om du säger att vi ska klippa med staten?
Alltså fria medier måste ju i grunden i bygga på, alltså nummer ett är ju så att man måste ju ha publiken som intäktskälla först och främst, eftersom man finns till för publiken, inte för staten.
Mm, det håller jag med om.
Så att grunden måste ändå vara, där måste cashen komma in. Kan man inte få cashen därifrån, så gäller det att hitta steg två i någon form av intäktsmodell som ändå inte gör att man sätter sig i knät på dem man ska granska. Då har ju liksom annonsmodellen har ju sina baksidor, som man riskerar att sätta sig i knät då på de aktörer som i företagsvärlden som man ska granska. Där finns ju möjligtvis så att det är många företag som köper annonser. Så att då kan man ju åtminstone säga att det är, om man just sätter sig i knät på ett jättestort företag och bara säljer annonser till dem, då får man ju problem. Men om man har 100 företag som man säljer annonser till, då redan där har ju lagt äggen i väldigt många korgar. Men det är ju bara en stat man... Så att även att göra sig beroende av annonsintäkter gör ändå att du får större frihet än om du gör dig beroende av statligt stöd. Så att även det är ju en modell som är bättre ur det perspektivet. Så. Sen har du ju naturligtvis att du kan luta dig mot aktörer som kanske är intresserade av att ha just ett fritt ord. Det vill säga att du kan ju ha företagare, du kan ha större organisationer liksom som lägger stora grundplåtar av olika slag. Jag tycker inte heller det är problematiskt, eftersom det ändå då är en relation med en organisation eller ett företag eller flera som bygger på en helt annan korporativ syn, kan man ju möjligtvis säga, men det behöver inte alltid vara dåligt, men som ändå innebär att man kanske främjar i första hand en gemensam bild av vad man vill uppnå med den publicistiska verksamheten, som inte staten ska lägga sig i. För det är i slutändan är det så att för mig är det så att alla intäktsmodeller som man kan tänka på, så är det så att, jag menar, staten måste vara sämst. Det är, för mig är det så. Och nu är det, när de börjar pilla på det här sättet, då kan jag tycka att det är inte så mycket pengar som de för in i det, mediebranschens ekosystem, så att det är värt det.
Jag håller med dig om allt det där. Min enkla poäng var bara att om du tar Sverige har då en skattekvot på 44% och USA har en på 24,3. Det betyder ju att i USA är modellen den att människor får betala mer ur egen ficka ju, för studier och också kanske för att stödja olika behjärtansvärda ändamål. Vi har inte haft den modellen på samma sätt i Sverige, och nu kanske jag är färgad av den finansieringsmodell vi har. Vi bygger ju på att människor ska helt frivilligt känna att ja, men det här med kvartal tycker jag är bra, jag vill stötta det. Men i ett samhälle som tar ut ganska höga skatter så blir det utrymmet ändå mindre, tänker jag, än i ett land som USA eller Mexiko som liksom ligger på 16% skattekvot. Det är bara det som var min poäng.
Nej, men jag förstår det, att det är lättare då när man har en viss nivå av skatteuttag av individerna, att det är också lättare för dem att tänka att det här är ingen insats jag behöver göra. Det här får samhället ta hand om.
Lite så.
Ja. Och jag tycker ju naturligtvis att det är bra att vi har ett ansvarstagande samhälle som bygger på offentliga system där skattebetalarna kan känna sig en trygghet att få vård, skola och omsorg. Men när det gäller medier så är det ju liksom, det är en annan femma, och även civilsamhället till vissa delar är det en annan femma. Och jag ska säga att historien, den svenska historien, är ju inte heller att vi har skapat varken civilsamhället eller medier med hjälp av statligt stöd, utan trots statligt motstånd.
På den tiden så var ju just modellen en lite annan när det gäller skattekvot. Och bara lägga till ytterligare en sak på samma tema. Jag menar, dessutom så snedvrider ju staten konkurrensen genom att ta ut skatt av alla medborgare och ge 9 miljarder till en jättestor aktör som då erbjuder detta inom citattecken gratis. Då blir det ännu svårare för mig att konkurrera med dem, såklart. Och få in pengar på något sätt.
Det är ju public service du pratar om där, och för att vi tydliga med det. Men det är absolut, och det skulle ju, det är klart att det faktum att vi har en aktör som har ett väldigt tydligt politiskt uppdrag att bidra med redaktionellt innehåll och har den här jättestora budgeten, det måste ju hela tiden parallellt existera. Men det blir ju också väldigt tydligt, om det är bara de som får de här skattepengarna, så blir det ju också väldigt tydligt att ja, men de spelar på en egen planhalva. Visst, de har förutsättningar, men de är ju också bundna. De är bakbundna. De är liksom helt och hållet i händerna på riksdagsbeslut. Det är inte de fria medierna. Men vi har en situation där, jag menar, det finns en alldeles för många svenska titlar idag som tar emot statligt stöd, tycker jag. Det är alltså, och det är ju lätt för både dig och mig att sitta och säga att som vi, varken du eller jag har några pengar från staten. Nej. Så är det ju lätt att sitta och kasta liksom de här stenarna på de som har det. Jag förstår att det är jättejobbigt för Svenska Dagbladet att liksom hela tiden brottas med den här frågan med tanke på hur många miljoner de tar emot. Men i slutändan så, alltså, jag tycker ändå att vi är i det läget att ska en sån aktör kunna liksom bara liksom kunna zona ut från den här frågan när vi liksom, nu flyttar staten fram positionerna igen. Jag kan ju verkligen känna så här, men det är väl nu Svenska Dagbladet och andra då större aktörer som tar emot mångmiljonbelopp bara säger så här, nu räcker det, vi vill inte ha den här skiten längre om ni håller på så här.
Och vad skulle de göra istället?
I grunden så är väl precis det här de förordar på ledarsidan, om jag ska hårdra det. Att man ska stå på egna ben.
Absolut, varför ska de, men de gör ja, ju inte så, det.
Det är väl en jättebra utmaning för dem då att testa. Liksom, för det är ju liksom, att jobba istället för att göra sig beroende av mer stöd, så behöver man jobba för att göra sig beroende av mindre stöd löpande hela tiden.
Men en historisk exposé kort bara. Så om jag minns rätt så byggde ju presstödssystemet från början på att det finns en logik i mediebranschen som är lite winner takes it all i varje ort. Om vi tar Stockholm då, så om DN är störst så kommer alla annonsörer att vilja annonsera i den stora tidningen, vilket gör att den lilla tidningen snabbt får problem med ekonomin, och det skulle man då lösa genom att ge den mindre tidningen pressstöd för att liksom jämna ut oddsen lite. Sen kom, som du nämnde, techbolagen in i det här och tog bort stora delar av annonsintäkterna för alla medier. Så då är det en intressant fråga. Är den australiska diskussionen som du egentligen inte ville ta nu, är den mer rimlig då? Är det därifrån intäkter kanske ska komma? För att de har snott hela, liksom, förstört hela finansieringsmodellen för medier.
Så kan man säga. Anledningen till att jag inte ville ta upp den här, det är för att det är verkligen en egen diskussion som är värd. Den kan man nästan säga, jag skulle gärna prata om den nästa avsnitt redan. För jag har så mycket att säga om den. Inte minst utifrån, alltså, även om vi nu hamnar i ett läge där vi skulle få aktörerna, alltså som Google och Facebook, till förhandlingsbordet i Sverige. Och det skulle liksom uppstå en förhandlingssituation mellan mediebranschen och techbolagen, så det skulle vara väldigt intressant att se hur de där slutresultaten ska landa på aktörer som du och jag.
Mm. Det är, ja, är man med i en branschorganisation, vilket ju vi är sedan ganska nyligen, till exempel, så föreställer jag mig att man åker, att man tillsammans är vi starka och då kan vi få en hyfsad deal. Men visst, det där är en annan diskussion, men det som saknas i din diskussion nu tycker jag, det är just okej, bort med staten, men hur ska man göra då?
Men alltså, man kan ju känna så här, men apropå det här med disruptive då, att man ändrar på förutsättningar för affärsmodellerna. Det här är ju också ett gammalt spår i sig, men liksom Schibsted hade ju Blocket som liksom dödade radannonsmarknaden innan ens Facebook och Google slog sönder andra delar. Så, men de intäkterna, de använder man ju inte för att göra sig oberoende av pressstödet.
Nej, det hade man kunnat göra faktiskt.
Ja, men det hade man ju absolut kunnat göra. Men då vet jag, jag skrev en debattartikel om det där för många år sedan och då blev de ju extremt upprörda på den Svenska Dagbladets sida och tyckte att det var historielöst. Hur för man att... liksom kunde... Ja, men med tanke på att de har liksom pumpat in, men i slutändan så är det att de har ju ändå pumpat in väldigt mycket pengar också, hävdar de, så att de har rätt att ta ut de där pengarna. Det är inte så att staten har liksom hållit Svenska Dagbladet för liv, utan det har Schibsted gjort av eget.
Jo, men ta ut pengarna, det är väl att ta ut pengarna, att satsa dem på alltså, journalistik också i och för sig.
Det mycket handlar ju bara om retorik, men om man ska koka ner det till att om man ska använda, när man ändrar en marknad och tjänar pengar på att andra förlorar på samma marknad, så ska man ju naturligtvis alltså använda det till något som är konstruktivt. Och när det gäller Blocket så vet jag inte om... Alltså det har gjort...
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det gjorde ju inte att man gjorde sig mindre beroende av pressstödspengar inom Schibsted i alla fall. Men det här handlar egentligen inte, nu kanske det blev snedvridet kring Schibsteds beroende utav pressstöd eller mediestöd. Men utan grunden är att jag tycker att vi nu med den här väldigt informella då framflyttade positionen från mediestödsnämnden, att vi har hamnat i ett läge där vi faktiskt borde prata ordentligt om: är det så här vi ska ha det nu? Att de flyttar fram positionerna på det här sättet? Och vad kan vi göra åt i mediebranschen? Du och jag får ju egentligen kanske ingen chans att tycka om de här, för vi har inte ens pressstöd. Ja,
vi alltså, tycker ju nu. Men jag får bara säga en sak. Det att du tog upp Blocket var ju bra. Mm. För man skulle ju kunna tänka sig att om mediebranschen unisont säger enough is enough, vi vill inte ha statliga pengar längre, kanske det tvingar fram den typen av smarta innovationer som Blocket var. Alltså det är ju först, alltså, vad brukar man säga, nöden är alla goda uppfinningars moder. Så att det kan ju vara, du kan ju ha en poäng där, men jag tycker fortfarande att jag saknar en realistisk alternativ idé.
Jag tror inte att det handlar om realism. För mig handlar det mer om ideologisk övertygelse om vad man sysslar med. Och jag kan känna så att vill man egentligen bedriva fri journalistik så måste det ändå vara dåligt att ha pengar från staten. Va?
Jo, jag kan, men det är staten som sätter spelreglerna och liksom, de reglerna är ju riggade.
Och jag kan fatta att det är liksom ett pandemiår som 2020 och 2021 blir, så är det klart att man kan tänka sig att man måste ha stöd för att överleva som är kopplat till det som händer i alla delar utav Sverige. Va? Men om man skalar bort sådana extraordinära omständigheter, så att bara ha ett stöd som rullar på utan egentligen motivera något annat än att vi ska ha att göra journalistik, det håller inte längre. Och pressstödet som historisk konstruktion är ju liksom, alltså visst, det är ju så att man skulle rädda x antal liksom andra tidningar när de höll på att ramla bort olika, men det var ju också en del i att liksom LO till slut inte orkade pumpa in pengar i vissa av de här tidningarna längre. Liksom, det var ju en kohandel på 60-talet där man liksom skapade pressstödet därför att det var flera aktörer som inte ville hålla liv i tidningarna och tyckte att man skulle göra det skattemässigt, skattevägen istället. Mm. Det var ju liksom en ohelig allians mellan flera politiska partier och så uppstod konstruktionen. Och då fanns det ju någon sorts bild av att det var helt okej att staten pumpade in för att hålla liv i det här. Jag tycker inte att det är liksom, det här är inte av Gud givet, utan det är en kohandel politiska partier emellan som uppstod, som vi liksom, vi är klara med den. Det, alltså jag kan tycka vi har nått till det stadiet nu, att nu river vi bort plåstret. Det är egentligen mitt huvudbudskap.
Point taken. Den svenska modellen går då vidare. Mitt ämne då, som jag sa i början, så kommer det från en lyssnare som föreslog att du skulle prata om det här. Och ursprunget är då Bulletin. Bulletin har ju haft en tuff start, får man säga. Det har varit turbulent, har man förstått, utifrån vad man har läst i andra tidningar. Senast då, nu när DN gjorde en genomgång av ett antal artiklar då, där man menade att det hade plagierats. Alltså bland Bulletins nyhetstexter har då DN hittat åtminstone 20 texter där innehållet är identiskt med texter från andra publikationer eller från pressmeddelanden. Och den som nu är chefredaktör för Bulletin, Ivar Arpi, intervjuas i DN och han säger då, han gör väl en slags pudel, han säger att de aktuella texterna har publicerats av medarbetare som saknar kunskap om hur man bör referera till andra medier och skriva så kallade rewrites. Man kan tycka att det är en bagatell, men det handlar förstås om den så kallade upphovsrätten. Alltså om man återanvänder eller använder material från en annan källa, och då ska det vara material som har det som kallas verkshöjd, så ska man återge källan och inte låtsas som att man har gjort jobbet själv. I upphovsrättslagen står bland annat så här: var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. När man tittar lite närmare på det så är det ju, det är ju lite luddigt alltså. En del tidningar har inofficiella policy att man får ta 3 citat till exempel från en annan text. Då berättar de i och för sig varifrån det kommer, men att om du för Dagens Arenas räkning har gjort en exklusiv intervju med Stefan Löfven och sen så tar Expressen den och så gör en egen artikel av den, sätter på löpet Stefan Löfven om den tuffa coronavåren liksom, så tar de 8 citat och bara kräddar Dagens Arena en gång, så är ju inte det förenligt med god sed. Mm. Men för att skilja på plagiat och rewrite då, ja, vad ska vi säga där? En rewrite, det görs ju hela tiden. Det görs ju, jag tycker det har blivit mer och mer så att inte minst kvällstidningarna men andra också är väldigt prestigelösa med att göra rewrites. Och det är väl helt i sin ordning. Men hur skulle du säga att en rewrite skiljer sig från ett plagiat?
Rewriten dyker ju framförallt upp för det är så mycket som ska fyllas hela tiden, men alltså en rewrite är ju egentligen, alltså, det handlar ju om att du ska kunna åtminstone inte kunna säga att en mening är klippt direkt ur, utan att du har åtminstone försökt hitta synonymer och förkorta. Det är väl en rewrite liksom.
Mm, ungefär. Mm. Och jag förstår det som att en rewrite egentligen bör vara utan citat och helt omskriven, utan några formuleringar som är direkt hämtade från ursprungstexten. Och det var väl där Bulletin då gjorde sig skyldig till att inte liksom följa den praxisen riktigt. Och att citat bara ska användas i sammanhang där skribenten självständigt liksom beskriver eller analyserar något. Och då handlar det om att belägga eller exemplifiera det egna arbetet man gör. Vilket är en skillnad från att bara plagiera. Men det här med verkshöjd är också intressant. Vad är verkshöjd? Vad krävs för att uppnå verkshöjd? Det är inte helt, när jag försöker läsa på om det, så är det liksom inte helt tydligt. Men ju mer utmärkande egenskaper vad gäller personlig säregen prägel och originalitet, desto starkare skydd. Men det är inte så att det här har verkshöjd, det här har inte, utan det är som en slags glidande skala då, vad jag förstår. Och det finns heller inga kvalitetskrav för att man ska omfattas av det här skyddet om verkshöjd, och heller inga omfångskrav, det vill säga det kan vara något väldigt kort, det kan vara en strof ur en dikt eller det kan vara en roman. Och idéer skyddas inte av upphovsrättslagen, som jag förstår det. Det finns ju exempel på andra än Bulletin som har råkat illa ut i sådana här sammanhang. Vi har frilansjournalisten Alexander Pascalido som slutade som kronikör på Metro när det visade sig att hon hade plagierat en krönika då. Hon hade tagit ganska många formuleringar ur en dikt av en turkisk poet som hette Aziz Nesin. Det medgav hon ju, även om, jag vet inte hur hon medgav det riktigt. Det var, hon medgav att hon hade gjort det, men inte med något ont uppsåt, utan hon hade väl läst den här dikten och sen hade orden bara runnit ner på pappret eller i datorn, ungefär, beskrev hon det, om jag minns rätt. Men hon vidgick ju så att säga att det var dumt gjort. Och så har vi, om vi lämnar liksom den rena journalistiken, så har vi en person som dömdes för upphovsrättsbrott, nämligen Feministiskt initiativs tidigare partiledare, Victoria Kavesa. Efter att hon hade kopierat en annan doktorand, för hon var ju också doktorand då, i verk och använt det liksom rakt av under en föreläsning. Det var alltså inte tillåtet. Och om vi tar det ett steg ännu längre, så finns det en del politiker som har hamnat i trubbel. Till exempel USAs nuvarande president. Då, han gjorde ju ett försök att bli president redan 1988. Och det var säkert flera olika skäl till att han föll bort där. Men ett av skälen var att han hamnade i en medial storm för att han hade plagierat då. Och han hade bland annat plagierat formuleringar rakt av från den demokratiska ikonen Robert Kennedy, som ju mördades 1968. Vi ska lyssna på hur det låter. Vi hör både Biden och Kennedy, så kan ni själva avgöra om det är plagiat eller inte.
But this standard is not a measure of how we can evaluate the condition of our society. It cannot measure the health of our children, the quality of our education, the joy of their play.
Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play.
Mm. Det sista var alltså Robert F. Kennedy, och det här var ju exakt samma liksom formuleringar, och det var ju såklart väldigt pinsamt för Biden, men han gjorde det på ett ännu värre sätt när han snodde liksom ett väldigt originellt och unikt grepp från den brittiske labelledaren Neil Kinnock. Det handlar då om att Biden berättar om, han säger till och med så här att på vägen hit kom jag att tänka på det här. Och sen håller han ett ganska långt tal som är i nästan alla delar exakt samma som Kinnock höll. Och den som jag tar det här klippet ifrån har liksom korsklippt. Så att det är flera olika fram och tillbaka från Biden till Kinnock, så får ni höra.
And I started thinking as I was coming over here, why is it that Joe Biden is the first in his family ever to go to a university?
Why am I the first Kinnock in 1,000 generations to be able to get the university?
Why is it that my wife, who's sitting out there in the audience, is the first in her family to ever go to college?
Why is Glenys the first woman in her family in 1,000 generations to be able to get the university?
No, it's not because they weren't as smart. It's not because they didn't work as hard. It's because they didn't have a platform upon which to stand.
Does anybody really think that they didn't get what we had because they didn't have the talent or the strength or the endurance or the commitment? Of course not. It was because there was no platform upon which they could stand.
There was no platform upon which they could stand. Exakt samma formulering. Och Biden hade ju klarat så här om han bara hade berättat varifrån han hade fått det här. Att han hade sagt, jag lyssnade på Neil Kinnock och tänkt att det här gäller ju också mig. Men han framställde det som att han hade kommit på de här tankarna alldeles själv, och det är ju inte okej. Det är ett plagiat, och det var som sagt ett av skälen till att han då inte fortsatte kandidera som president 1988. Och det här är liksom en liten plump i hans protokoll. Men man kan ta det ytterligare ett steg. Man kan plagiera sin politiska fiende. Det här är alltså min favorit. Det här är ju då Donald Trumps fru, Melania, som på konventet, det republikanska, innan Trump koras till republikanernas presidentkandidat, så ska ju hon då hålla det här First Lady-talet. Och då tar hon egentligen väldigt stora delar, ska jag säga, av Michelle Obamas tal från konventet 2008. Och det är ju otroligt penibelt. Och där är det faktiskt ännu värre än Biden. Det är liksom rakt av, hör själva.
We want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them.
Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them.
Mm, Melania Trump där alltså. Exakt samma formuleringar som Michelle Obama 8 år tidigare. Men det är ju också en sensmoral i det här. Hon kom ju undan med det. Eller hon fick ju schavotera. Men Trump blev ju kandidaten och han vann också presidentvalet. Så att, det kostade inte så mycket annat än anseendet. Det här var egentligen lite kul exempel på hur plagiat kan låta och att en del är ganska skamlösa, och Biden verkar ju dessutom vara en återfallsförbrytare. Det fanns fler exempel på hur han hade gjort sådär. Men om vi ska ta det tillbaka till journalistiken då, Jonas. Mm. Hur allvarligt är det att göra på det viset, och var går gränsen mellan att låta sig inspireras och att plagiera?
Ja.
Det finns ju en gråzon.
Ja, det finns det. Det är en lite retorisk fråga också som jag tänker att du säkert har ett svar på eftersom du ställer den. Så.
Nej, jag önskar. Mm. Det var jag så lat så jag tänkte det här säkert Jonas funderat mycket mer på än vad jag har gjort. Mm.
Ja, det enkla svaret är väl alltid alltså, publiken avgör. Så är det ju.
Men om inte publiken får veta.
Nej, och det, alla de här exemplen du har spelat upp är väl tecken på att folk många gör den analysen att risken är inte så stor. Det man tjänar mer på bara sno lite så. Jag vet inte, jag ska inte säga att Bulletin resonerade som så, men man kan väl i alla fall konstatera att de var måna att, om att det skulle se ut som de hade väldigt mycket på väldigt kort tid, och då är ju risken att man hamnar i det här dilemmat att folk sitter och gör slarviga rewrites och till och med kanske bara kopierar in färdiga texter, och då blir det plagiat. Va? Det är,
ja, det finns ju också vissa medier som verkar bygga mer på det, kan jag tycka. Som bara klipper och klistrar från andra medier. De har liksom inte, de tar inte reda på så mycket själva, utan de är mera omvärldsbevakar. Och så väljer de ut nyheter då som de... Men abonnerar man på TT så är det ju rena plagiat av TTs texter, men det betalar man ju för.
Ja, precis. Och det är ju inte plagiat, utan nej, det är ju ren, liksom, det är klart att den typen av använda nyhetsbyråmaterial, det är ju ett sätt att fylla ut för den som vill se ut som man har väldigt mycket grejer. Men alltså, jag har verkligen funderat kring det här. Det är ju många som är skadeglada över Bulletin, att de kör ner i diket på det här sättet. Jag vet inte om... det är ju en aktör som har en fanbase som... Tror du att de bryr sig?
Alltså, fanbasen?
Ja.
Alltså, Ivar Arpi fick ju den frågan av DN om det här skadade deras förtroende och sådär. Jag tror inte det i och för sig. Eller liksom, jag tror att man kan förstå att det här är ett projekt som har startats och det ska växa och sådär. Och det är klart att saker inte blir perfekta i början. Möjligen kan man fundera på idén att rekrytera liksom A-laget på opinionssidan. Men sen då, om man nu ska vara en nyhetstidning, att inte ha gjort båda sakerna samtidigt, så att säga, om det är en nyhetstidning man vill vara, för att då blir ju klart varumärket blir lidande om man har svårt att ta fram egna skarpa nyheter och man inte har samma nivå på nyhetsfolket som man har på opinionsfolket. Det skulle kunna bli ett problem, tänker jag. Men inte vet jag hur lätt det har varit för en ny aktör som Bulletin att rekrytera erfarna nyhetsjournalister. Jag vet inte.
Det verkar ju inte som att det är där man har lagt lönekostnaderna heller. Men om man ska hålla fast vid det här med att vara skadeglad, är du skadeglad?
Nej, jag har ju inte sett Bulletin som en konkurrent egentligen, för att det här var ju ett annat slags projekt. Alltså, vi gör ju inte det de gör. Och vi har, under min ledning har syftet aldrig varit att syssla med opinionsjournalistik, i alla fall inte i någon speciell riktning, partipolitisk eller annan. Däremot kan ju människor som skriver för oss uttrycka åsikter, men mitt mål är ju på sikt att det ska vara oförutsägbart vilka åsikterna är. Och det jobbar jag stenhårt med. Men det är inte så lätt.
Nej, men samtidigt är det klart att det behöver inte vara en exakt kopia av det man själv gör, men de tar ju brus från... Alltså, kan du inte känna ibland att de har lite samma publik som du vänder emot då?
Jag upplevde det kanske mer så när projektet beskrevs på ritbordet än vad jag gör nu när verkligheten finns. Så. Men det här skulle inte handla om Bulletin egentligen, utan det skulle handla om plagiat och vad som är ett plagiat och så.
Men jag tror om vi ska ramla tillbaka till den själva, om det är allvarligt eller inte då, bortsett från att det är liksom publiken som avgör i slutändan om det är allvarligt eller inte, så är det klart att ja, det är ju ett brott. Upphovsrättslagen finns ju ändå, så att ett lagbrott är det ju. Sen kan det ju vara svårt att föra, det räcker ju med, som du vittnade själv, att verkshöjd är ju ibland också ett svårdefinierbart begrepp i sammanhanget, men normalt så brukar ju, men det är ju många, inte minst från min tid som facklig företrädare, så är det ju många kollegor som har hört av sig och liksom här är texter som är snarlika mina, vad ska jag göra? Det brukar väl alltid vara så, då skickar man ju en faktura.
Har det är ju liksom, det någon gång?
Jag personligen har inte gjort det, eller jag har inte skickat fakturer, men däremot har jag ju varit klubbföreträdare där vi har krävt skadestånd och sådana saker. Det är ju lite snarlik och de har ju alltid betalats. Mm. Så det är oftast är det ju ett produktionsledare visar sig att det är alltid någon ner längst ner som har inte fattat vad man har sysslat med, och det verkar ju också i princip vara det som har hänt på bulletin, om jag förstår det hela rätt.
Ja, det är min känsla.
Ja, och då är det alltid billigast och bäst att bara pynta. Mm. Det är ju så liksom. Och på något sätt så är det så att det är väl grunden också. Alla kan göra fel, men då får man göra rätt för sig. Och jag vet inte, det är väl de som då anser sig ha blivit plagierade av bulletin, det är väl bara att dra iväg fakturorna då nu.
Det fanns en ledarskribent på Folkbladet som hävdade, gick in på bulletin och det första jag såg var min egen ledare. Och så menar han då att han blir kreddad, men tycker sen att själva ledaren är väldigt lik hans egen text. Och Men du pratar om brott, alltså det är det ju i och för sig då.
Just den specifika historien där, den politiska redaktionen på Folkbladet, och nu pratar vi Västerbottens Folkblad, de har ju den här egna podden Folkdomstolen, den kan ju rekommendera det avsnittet för den som verkligen vill fördjupa sig i det dilemmat. Men där handlade det väl lite med den här klassiska, hur mycket får man stjäla från en text och ändå liksom inte credda fullt ut? Plagiat kan ju vara så väldigt mycket. Många av de här texterna som Bulletin hade plagierat var ju bara rena, man är bara copy-pastat texter.
Jag kan inte säga att det är så, för jag har inte själv suttit och läst och jämfört.
Medan just den här konkreta då texten som det där berörde om en kommun och hur man hade då liksom stöttat upp folk som var elallergiker var väl grunden i det, i den krönikan. Liksom, där handlade det väl lite mer om hur mycket eget hantverk, hur många egna idéer hade man spunnit vidare på en annan opinionstext och sådana saker. Det är ju rätt vanligt, och den där kanske den situation som uppstod där var mera tydligt att man hade kopierat väldigt många grundidéer i någon annans text och inte creddat, men det tycker jag var brottas med liksom hela tiden.
Men det verkade ju som att det hade creddat, som jag förstod det rätt. Det hade funnits en cred, men det var liksom alldeles för likt på något sätt.
Jag har inte djupt dykt i det där så jag kan uttala mig om det, men som sagt, vad jag hörde i avsnittet, det verkar som att kollegorna på Västerbottens Folkblad verkar ju inte hålla med om det i alla fall.
Krönikan börjar ju så här, i brödtexten så här: kan jag få bidrag för min rymdödla allergi, undrade Jonas Bergström, socialdemokratisk ledarskribent etc. etc. Så att cred fick han ju, men sen då tyckte han att den här texten hade snott alldeles för mycket av hans idé. Strunt samma, Bulletin som sagt medgav ju detta och ändrade och la till i olika texter och sådär. Är de in the clear då för eventuella repressalier så att säga? Eftersom du pratar om att det här teoretiskt
jag pratar ju mer när du, alltså, det finns ju, jag har ju haft liksom vänner och kollegor som har verkligen kört sina texter i sökmotorer och hittat ordagrant på andra ställen. Det är ju då man drar iväg fakturorna, för då går det ju inte ens att ducka för att man bara har snott rakt av. Nej. Och jag har faktiskt själv också, när jag tänker efter, faktiskt varit med om det nu så också vid ett tillfälle. Men då var det inte en journalistisk text, utan då var det ju en annan person som har lagt upp på en hemsida och inte förstått. Och det kan jag mer så här, se mellan fingrarna, när det är privatpersoner som kanske man inte kan förstå. Man kan inte förvänta sig att de är bevandrade i upphovsrättslagstiftning på det sättet. Liksom. Och då får man ju bara markera att den här texten kan inte använda på det här sättet. Liksom. Mm.
Men, Nej, men när det gäller det här med citera och sno mycket så finns det tydligen en dom från 1996 då, som är, anses vara prejudicerande, mer eller mindre, som handlade om när DN lyckades intervjua ett av offren när ett JAS-plan kraschade i Stockholm. För då tog, jag tror det var Aftonbladet som tog stora delar av den intervjun och många citat och sådär. Och hon hade specifikt inte velat ställa upp i en kvällstidning, för hon gillade väl inte kvällstidningar. Och fick då se sin story som hon hade gett till DN i Aftonbladet. Och den där tror jag Aftonbladet rök, som jag minns det.
Jag har inte järnkoll på det, men vi kan väl åtminstone konstatera att det här med plagiat, det är inte någon ny företeelse. Så vill jag ju inte heller vara förskonade från det i framtiden heller.
Mm. Det finns folk som tar genvägar och det finns de som gör av okunskap också. Summa summarum, ett ytterligare avsnitt av den svenska modellen, närmare bestämt det 31:a i världshistorien, är härmed avhandlat.
Förhoppningsvis har vi inte gjort oss skyldiga till plagiat i något av de här avsnitten.
Nej, det tror jag inte vi har. Jag hoppas inte det i alla fall.
Och den som inte delar den uppfattningen kan ju gärna höra av sig.
Ja, och det kan man göra oavsett om man tycker att vi gör en rolig, spännande podd eller en tråkig, dålig podd. Eller vad man än tycker, om man har förslag på vad vi ska göra framöver eller förslag på hur vi ska tweaka den här podden. Det är alltid nyttigt att få lite input från er som lyssnar såklart. Och då når ni oss på e-post enklast jorgen.huitfeldet@kvartal.se och Jonas når ni på jonas.nordling@arenagruppen.se, eller hur?
Ja, det är helt rätt.
Men då så, då med de orden så säger vi tackar för uppmärksamheten. Vi hörs igen om 2 veckor.
Hej då!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.